En bra sång den här. Men ni sjunger, det har alltid varit Jesus. Jag önskar att ni också skulle sjunga, det ska alltid vara Jesus. Och så står den här gamla predikanten här igen. Och gläder sig åt att det är så många här idag. Jag trodde att det inte skulle vara så många hemma nu efter semestrarna. Och varje gång när jag får bestämt att jag ska predika, så nästan på en gång så går jag och kollar på kyrkoårets texter för den söndagen. För det mesta så är det ingenting som jag fastnar för. Men ibland så är det, ja, det här. Och så var det den här gången. Så jag ska läsa både episteltexten och evangelietexten. Så det blir mycket Guds ord. Men tro inte att jag ska kunna lägga ut allt det här. Jag kanske kommer att göra ungefär som man brukar säga om en del predikanter förr i tiden. Att ja, han utgick ifrån texten, gick ut ifrån texten. Men han kom aldrig tillbaka. Det kanske blir lite så idag. Men jag har ju svårt för att se. Ni är faktiskt lite dimmiga när ni sitter för mina ögon. Så jag har bett om hjälp med att läsa texten, så blir åtminstone det ordentligt. Alltså har jag bett mötesledarens hustru Agneta att hon ska läsa för oss. Romarbrevet, var har vi Agneta? Kommer du? Romarbrevet 3 först. Och sen ifrån Lukas 18.
Ty genom laggärningarna blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet, att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det gärningarnas? Nej, tronslag, ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Lukas 18, 9-14. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra, riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisé och den andra, han var tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som de andra människorna, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar 2 gånger i veckan, jag lämnar 1/10 av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var mig nådig mot mig syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig själv ska bli förmjukad, men den som ödmjukar sig, han ska få bli upphöjd. Amen.
Tack för hjälpen. När jag läste de här texterna så var det ett ord som liksom lyste fram. Det förekommer bara en enda gång i de här båda texterna. Det är ordet skillnad. Är det någon skillnad? Jag har satt som rubrik över den här predikan: Jesus gör skillnad. Men hur är det med skillnad? I Romarbrevet 3:22 så läser vi ju: här är ingen skillnad. Här är ingen skillnad, tydligt och klart. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Här är ingen skillnad. Alltså vågar jag säga att alla ni som har kommit till Citykyrkan idag, ni är syndare. Ni har syndat, och jag som står här också. Du sitter bredvid en syndare och du lyssnar till en syndare. Här är ingen skillnad. Ingen skillnad. Nej, grundförutsättningarna. I grunden så är det ingen skillnad. Vi må vara stora syndare eller små syndare, men syndare, vi har syndat. När vi sen kommer till Lukas, den här liknelsen, men vad hade han berättat den för? Jo, för några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra, berättade han den liknelsen. Och när vi läser den liknelsen, då möter vi en väldig skillnad. Det var skillnad då de kom till templet, de här två, farisén och publikanen. Vilken skillnad, en skillnad som varenda människa kunde se. Farisén kom där, gick långt fram och hade bara pöst av självgodhet, egen rättfärdighet. Och vilken tacksägelsebön han levererade. Tack Gud för att jag inte är som alla de andra. De där horkararna och publikanerna. Tack för att jag inte är som den där publikanen som står där nere. Och där nere stod publikanen. Och vågade den lyfta blicken och se upp mot himlen. Utan bara slå sig för bröstet. Gud, förbarma dig över mig syndare. Gud, förlåt mig syndare. Det var ju en milsvid skillnad mellan de här båda. Men det var skillnad då de gick hem också. Men den skillnaden, den kunde inget människoöga iaktta. Den satt inte utanpå. Den satt inuti. Jesus sa när de gick hem, så var det publikanen, tullindrivaren, som var rättfärdig. Inte farisén. Farisén, han hade naturligtvis inte läst Romarbrevet 3. Där det står så tydligt och klart att ingen människa blir rättfärdig genom laggärningar. Det hade han inte insett. Det hade han inte förstått. Det hade han inte hört. Utan han litade på alla sina gärningar. Att han fastade och bad och gav allmosor och gjorde så mycket. Han visste inte att den vägen var oframkomlig. Ingen människa blir rättfärdig genom laggärningar. Tullindrivaren hade väl inte heller läst Romarbrevet 3. Men ändå så hade han insett: jag är en syndare. Och han säger där: Gud, förlåt en syndare som jag. Gud, var nådig mot mig syndare. Och den vägen finns ju också med i Romarbrevet 3:24. Där står det att det är en gåva av hans nåd. Och i den 26:e versen, han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Och där har vi det. Det är Jesus som är skillnaden. Inte våra laggärningar. Inte allt det där som vi kan åstadkomma. med Jesus. För bara i Jesus finns nåd. Nåd för syndare. Då de gick hem var publikanen, tullindrivaren, rättfärdig. Däremot inte farisén med sina många stora laggärningar. Det här påminner mig om vad Jesus talar om i bergspredikan. Om de två vägarna. Där han säger att gå in genom den trånga porten. För den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Den breda vägen, fariséns väg, stolthetens väg, självgodhetens väg. Den är bred, men den leder till fördärvet. Och så fortsätter han, det är många som går in genom den vida porten. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den, men publikanen fann den och gick hem rättfärdig. Fariséns breda, bekväma väg. Publikanens, tullindrivarens, smala, trånga väg. Det kan ske ett vägbyte. Människor kan ta sig från den breda till den smala, från den smala till den breda. Jag tänkte att vi skulle tänka lite grann på ett sånt där vägbyte. Och då är det farisén Saulus från Tarsus som byter väg. Vilket liv kunde han inte ha levt, Saulus från Tarsus, farisé, laglärd, där i Jerusalem. Han kunde ha levt sitt liv som en aktad, beundrad laglärare. Han kunde ha haft det så bra där i Jerusalem. Alla skulle se upp till honom med hans lärdom. Men då han mötte Jesus där på vägen till Damaskus, då fick han tänka om. Han var ju ute efter att förfölja. Han andades hat och mordlust mot dessa Jesus-anhängare. Men där på vägen, där möter han Jesus. Han frågar där, herre, vem är du? Och får höra, jag är Jesus, den som du förföljer. Och med all den kunskap han hade i Gamla testamentet, så liksom gick det ju upp för honom en fasansfull tanke. Men vad är det jag håller på med? Vad är det jag gör? Vem är det jag förföljer? Vem är det jag hatar? Är han ändå Guds son? Vår efterlängtade Messias. Och honom har jag förföljt. Och då blev det aktuellt, inte med laggärningar, utan med nåd. Under de där 3 dagarna då han inte kunde se, där i Damaskus, vad för sig gick inom honom. Det måste ju ha varit en våldsam uppgörelse med himmelens Gud. Han insåg ju det fruktansvärda han hade hållit på med. Och han säger ju senare i ett av sina brev att han är den största bland syndare, var den största bland syndare. Och nu var det bara en enda fråga. Finns det nåd? Finns det nåd för en farisé? Finns det nåd för en syndare som jag, för en förföljare? Och det fanns nåd i Jesus. Det fanns denna förunderliga nåd. Nåd över allt förnuft. Ofattbart nåd. Det fanns nåd för farisén Saulus från Tarsus. Och förföljaren förvandlades till en efterföljare genom nåden i Jesus. Men han fick uppleva på en gång att den vägen var smal. Porten var trång. Vägen var smal. Redan medan han fanns kvar i Damaskus så började ju förföljelserna. Judarna stod efter att röja honom ur vägen, och han fick fly om natten i en korg över stadsmuren. Och när han kom till Jerusalem så hade han en del svårigheter till och med att komma in i församlingen, för man trodde inte riktigt på honom. Och efter en tid så fick han höra att judarna var ute efter att ta hans liv, och han fick fly igen till sin hemstad Tarsus. Men han kom igen. Men vägen var smal. Och i andra Korinthierbrevet så sammanfattar han liksom det liv han levt som Jesu efterföljare av nåd. Han säger: jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 rapp minus 1. 3 gånger har jag blivit piskad med spö. 1 gång har jag blivit stenad. Allt under möda och slit. Under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Vilket liv! Jämfört med det liv han kunde ha levat där borta i Jerusalem, men då utan Jesus. Det här livet tillsammans med Jesus. Och lägg märke till att när han berättar det här så är det inte någon självömkan. Det är inget beklagande. Det är inget tyck synd om mig som har fått leva ett sånt här liv. Utan tvärtom, det är hans stolthet. Och han säger ju det när han skriver till Filipperna, att jag vill lära känna Kristus och hans uppståndelsekraft och dela hans lidande. Det var någonting stort för honom. Att få leva så nära Jesus, att få dela Jesu lidanden. Det var Jesus som gjorde skillnad. Livet som farisee och skriftlärd i Jerusalem. Livet som Jesu efterföljare. Jesus gjorde hela skillnaden. Och om en vägen var smal, men den ledde fram, den ledde hem. Och vid slutet av sitt liv så kan han skriva till Timoteus att jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Det var jubel, det var triumf till sist. Och vad gjorde det då om vägen hade varit smal och stenig och jobbig? Den ledde fram, den ledde hem. En farisé som fick nåd, och nåden fanns bara i Jesus. Det var Jesus som gjorde hela skillnaden. Får jag ta ett annat exempel, ett nutida exempel. Jag har hört så mycket bra förkunnelse den här sommaren på närradion ifrån de här olika konferenserna. Och jag tänker särskilt på avslutningsmötet i Oasens sommarmöte. Där Sebastian Staxet var talare. Jag hade väl aldrig hört talas om honom innan han blev kristen. Men jag har ju förstått att han var en mycket välkänd artist. Men där berättar han om sitt liv. Han växte upp i en förort till Stockholm som var ett problemområde med brottslighet och allt det där. Och han använder ett uttryck flera gånger om sig själv. Ett brustet barn i en brusten familj, i en brusten stad. Och han berättar ju hur han redan som litet barn var mobbad. Som sexåring, hur han gick hand i hand med sin mamma. Mamman väckte uppmärksamhet genom att hon var väldigt lågväxt. Och hur det kommer en skara mobbare som är på dem. Och de springer för sitt liv för att komma undan. Som sexåring. Det satte sig inuti. Och sen berättade han om en upplevelse som tioåring på skolgården. Där han låg nedslagen och blodig. Och en del av hans mobbare fortsatte att sparka på honom. Och ett par lärare gick förbi utan att låtsas om någonting. Han säger, då fylldes jag av hat. Helt uppfylld av hat till allt och alla. Och redan som tioåring hade han börjat fundera på självmord. På hur man skulle bära sig åt för att få dö ifrån allt det här. Full av hat, av mörker, av demoner. Och det här ledde naturligtvis till knarkmissbruk. Och det ledde till behandlingshem, anstalter, fängelser, brottslighet av alla de slag. Han skildrade det där mörkret, de där demonerna. Första gången det liksom tändes ett litet hopp, det var då någon sa till honom, Jesus älskar dig. Han sa, det hade jag aldrig hört tidigare. Jag hade varit på många begravningar i kyrkor där mina knarkarkompisar som hade tagit en överdos skulle begravas. Men jag har aldrig tidigare hört, Jesus älskar dig och kan frälsa dig. Det gick inte på ett ögonblick. Det blev år av kamp. Kontakt med kristna, kontakt med några pastorer. Men han sa, jag var ju så full av detta hat, av detta mörker, av dessa demoner. Jag satt ju så fast. Och redan även under den tiden så funderade han på självmord. Och en gång så hade han bestämt sig. Han hade sett tidtabellen, ett snabbtåg som skulle komma in på stationen. Han ställde sig i början på plattformen och han höll reda på minuterna som var kvar tills tåget skulle komma. Då skulle han hoppa framför tåget. 3 minuter, 2 minuter. Så ringde hans telefon och han ser, det ju min bror, ja, men då måste jag svara. Då får tåget förbi. Och han insåg, det finns en Gud. Jesus vill ändå hjälpa mig. Och till sist då så kom befrielsen. Och det var bara Jesus. Det var inga behandlingshem. Det var inga metoder. Det var bara Jesus. Och nu far han ju land och rike runt och vittnar om Jesus. Jesus gör skillnad. Jesus är den som kan förändra och förvandla. Låt mig också nämna, vad heter han nu igen? Stefanos. Han som valdes till diakon, församlingstjänare. Han var en ansedd man. Det vet vi, för det var villkoret. Han var en ansedd man. Säkert ansedd ut i samhället också. Och kunde ha levt ett behagligt liv som en ansedd medborgare i landet. Men han mötte Jesus. Och han blev fylld av tro och helig ande. Fylld av vishet. Och han vittnade om Jesus på ett sånt sätt att motståndarna inte kunde stå emot hans vittnesbörd. Och kunde man inte stå emot så började man hata. Han hatades och hatet bara förtätades omkring honom. Han ställdes till svars. Och han upplevde det där kompakta hatet. Men just när hatet var som starkast så ser han uppåt, och vad ser han? Himlen öppen. Och Jesus stå på Guds högra sida. Jesus hade rest sig för att ta emot sin första natyr. Vägen var verkligen smal, och den blev smalare och smalare. Det blev trängre och trängre, det blev stenigare och stenigare. När man för ut honom så ser han hur de börjar plocka upp stenar. Det var stenigt den sista biten. Hans vandring på den smala vägen blev kort, men den förde rakt in i härligheten. Och var så säker, han ångrade sig inte när han kom fram. Jesus gjorde skillnad. Och Jesus gör skillnad idag. Nu kan vi fråga, varför ta fram det här? Jo, jag tror att vi behöver inse vilken skillnad Jesus gör. Det blir så lätt att, ja men det är klart, jag är kristen, jag är frälst, jag är församlingsmedlem, allt är okej. Det blir så slentrian alltihop. Gammalt och vant. Jag tror att vi behöver liksom vakna upp och inse vilken skillnad. Jag har Jesus. Vilken skillnad det har gjort i mitt liv. Så det är två frågor som jag vill skicka med till sist. Den första frågan är, vilken skillnad har Jesus gjort i våra liv, i ditt och mitt liv? Och vilken skillnad gör han idag? Jag brukar ibland tänka, tänk om jag inte hade mött Jesus som 13-åring. Var hade jag varit idag? Ja, inte här i alla fall. Vad hade det blivit utan Jesus? Och hur skulle det vara att leva idag utan Jesus? Kan du tänka dig den tanken? Leva utan Jesus. Hur skulle det vara? Och en annan fråga. Vi brukar väl säga ibland att vi som församling, vi vill göra skillnad. Du var inne på det där i början, att vi betyder någonting. Vi ska vara ljus här i Linköping. Vi vill göra skillnad i Linköping. Vi vill göra skillnad för människor i Linköping. Hur ska vi göra det? Ja, inte genom en massa program och en massa finurligt upplagda strategier. Och ska vi göra skillnad i Linköping? Det enda sättet att göra skillnad i Linköping, det är ju att proklamera Jesus. Att föra ut Jesus till människorna. Att föra människorna till Jesus. Det är bara han som kan göra skillnad i Linköping. Det är bara han som kan göra skillnad i Linköpingsbornas liv. Jag sa här staxet att den första glimten av hopp, det var när någon talade om för honom, Jesus älskar dig. Så enkelt. Och han sa, det hade jag aldrig hört tidigare. Det hade aldrig någon berättat för mig tidigare. Det finns människor i Linköping som heller aldrig har hört det. Som heller aldrig har upplevt att någon har sagt att Jesus älskar dig och kan hjälpa dig. Kan göra skillnad i ditt liv. Två frågor som vi kan ta med oss. Vi kan fråga som en sångare. Om jag ägde allt men inte Jesus, vore livet värt att leva då? kunde väl mitt hjärtas längtan stillas med det ting som dock till sist förgås. Låt oss ta med den frågan i avslutningen av gudstjänsten. Om vi riktigt tänker till, så tror jag att vi kommer gå härifrån med en större kärlek och tacksamhet till Jesus. Amen.